Välkomna till Samtidigt, onsdagen den 19 maj. Jag är programledare, jag heter Erik Dahlin och med mig har jag Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen.
Tackar.
Vi kan börja med kanske inte en rättelse, därför att vi sa väl inte så himla mycket om det här med högskoleprovpoängen. Däremot så visste inte jag hur den räknades ut, och det var ett par av lyssnarna som kontaktade oss på olika sätt. Men den normeras, den här skalan, vilket innebär att man tittar på hur
utfallet ser ut.
Ja. Utfallet ser ut. Och så bestämmer man helt enkelt att omkring 0,1% av provtagarna ska tilldelas då 2,00, vilket är det bästa resultatet. Och den genomsnittliga normerade poängen för testet ligger vanligen runt 0,87. Och sen så är de inne på lite standardavvikelse. Men det, alla som känner till normalfördelningskurvan vet ju att den ska fungera så att väldigt få får väldigt dåligt, och sen så ska de flesta resultaten ligga i mitten, och sen så är det väldigt få som får väldigt bra. Så att det här sker ju rent naturligt i och med att det är så många som skriver provet. Då blir det ju så. Det är ju så i en population att man har några som presterar väldigt bra, så har man några som presterar väldigt dåligt, och så har man de flesta där i mitten. Men det är ju det skulle ju vara intressant att de här då att man fixerade, att man hade fixerat normeringen. Eller hur som helst, det vore väldigt intressant att liksom jämföra resultatprov från kanske 25 år tillbaka med nu. Så att, man kan ju inte låta de som gjorde provet för 25 år sedan skriva dagens prov. Det är omöjligt. Men man skulle kunna låta de som skriver dagens prov få skriva ett prov som gjordes i mitten på 90-talet.
Ja, just det. Och se hur kurvan ser ut då på utfallet.
Ja. För man kan ju inte säga så här att men det är färre som får 2,0 idag. Nej, det är inte så det fungerar. Nej. Därför att man fastställer ju det efter att man ser alla provresultat.
Man kan se hur mycket sämre de kan svara för att ändå få 2,0.
Ja, det borde man ju kunna göra.
Men eller om kunskaperna har höjt, så är det ju då högre andel rätt för att få 2,0 då.
Ja, så att för de som inte är så vana vid matematik, så skulle man i princip kunna säga så här att man har en längdhoppningstävling. Och så alla hoppar en meter kortare idag, men man får lika bra längdhoppspoäng. Ja, det kanske inte gjorde det hela lättare.
Nej, men precis.
Vi kör dagens ämnen istället. I söndags var det ett val till Sametinget. Hamas måste förlora för att fred ska kunna uppstå. Sveriges Radio vill inte låta sig granskas. Socialdemokratins problematiska band med islamister. Opinionen rör sig långsamt högerut. Men allra först, laget runt, och även denna vecka utan Linus. Men det kanske om vi har tur så blir det sista veckan utan Linus.
Ja, just det. Men, kan hoppas på det.
Ja, men det är ändå alltid du som börjar, så att du får börja ändå.
Ja, just det. Jag får göra det. Jo, men jag var i Borås under Kristi Himmelfärdshelgen, eller i alla fall slutet av den, och firade min fars 85-årsdag. Och vi gjorde så att syskonen har bjudit han och hans sambo då på restaurang och hotellövernattning i Borås då. Eftersom vi också syskonen kommer från lite olika håll. Och det uppskattar han både då när han fyllde 80 och nu 85. Och han är full av energi och klar i huvudet också. Det är rätt roligt att se. Så att han hade en del kommentarer kring podden.
Jaha,
han ville jag skulle hälsa till dig. Att jag tyckte det var utmärkt att hur du höll ihop det som programledare.
Det var roligt att höra.
Ja, och han sa också det, att han tyckte det var bättre när Linus var med. Det blir bättre balans när det är tre personer. Så det är en hälsning till Linus också där. från en trogen lyssnare.
Vad kul. kul att höra. Mm. Det, du har ju en beundrare i min mor. Mm. Och nu fick jag en beundrare i din far.
Ja, så det.
Det var väldigt roligt att höra. Mm. En liten balans där.
Mm.
Ja, vad har jag gjort då? Jag har huggit ved. Och det är en sån här syssla som... Den är inte ekonomiskt lönsam idag. Mm. För att man kan ju köpa huggen ved så pass billigt. Så att till exempel att anlita någon för att hugga ved, det är totalt värdelöst. Mm. Det går inte ihop, utan då får man köpa huggen ved från någon bonde någonstans inåt landet och betala för transporten. Men när min pappa växte upp, han fyllde ju också 85 precis innan han avled. Mm. Så att han är också född, precis som din pappa, 36.
Just det. Mm.
Men då, alltså, högg man inte ved inför vintern, då fick man ju frysa.
Ja, visst.
Det var ju alltså, verkligen, man var nödd och tvungen att hugga ved för sin överlevnad.
Just det, jag kan bara flika in där nu. Mm. För jag hälsade på min mor i Göteborg då, innan jag åkte till Borås. Och en av de få grejerna hon inte vill hjälpa till med på landet hos mig, det är att hugga ved. För det fick hon göra hela sin barndom.
Ja, okej.
Okay. Mycket av ledig tid gick åt att hugga ved till vedkaminerna. De bodde ju i en järnvägsstation som skulle hålla den varm också.
Ja. Nej, det för att, men jag kände så här att, ja, egentligen borde jag ju då bara, för vi har nämligen fått så kallat marklov för att fälla lite träd på tomten. Och det enklaste hade ju varit beställa en container, skicka iväg det, men jag har svårt att göra det. Mm. För att det är ju faktiskt ved man kan använda.
Ja, just det.
Så miljömässigt själv, om inte annat, så är det dumt att beställa en container som går på massa petroleumprodukter och sådär. I alla fall, och dessutom så tänker jag att, ja, men det är lite kul. Så att vi har alltså gått ifrån att det som var en nödvändighet för ens överlevnad för, ja, i mitt fall då en generation sedan. I och för sig, det var ju när pappa var ung, så att det blir väl en och en halv, två generationer sedan.
Mm.
Har blivit något som man kan unna sig som en lyx i vardagen.
Mm.
Så det var en reflektion, men det är mycket sånt där, även lövrefsning tycker jag är någonting som är väldigt behagligt, och det är någonting som man också kanske betraktade förr i tiden som något attans, du måste ju ta hand om det här också. Men jag tror att det är, för att göra en spaning här in i framtiden, nu är inte det här programmet Spanarna på P1, men att det saker och ting som vi förr upplevde som något negativt, det är något som är så pass ovanligt idag. Jag menar, hur många har en så pass stor trädgård så att lövrefsningen blir liksom ett problem?
Mm,
och det här också med att få det helt tyst omkring sig. Jag menar, förr i tiden, allt var ju tyst.
Ja.
Och allt var ju mörkt. Mm. Men nu letar man efter så här, ett ställe på jorden som är tyst och mörkt.
Ja, just det.
Så att det har verkligen blivit upp och nedvända världen. Ja. Men ja, vi får se hur det går. Jag kan rapportera när jag är klar med huggningen och se hur det har gått. Jag fuskar faktiskt lite grann och tar de största med en sån här hydraulisk, men
ja, just det.
Den var ju tvungen att åka in med till verkstaden med, så vi får se hur det går. I söndags var det ett val till Sametinget. Vill du dra lite grundläggande fakta?
Precis, det är ju väldigt intressant företeelse, eftersom det, vi som är nationalister, vi har ju en del att utbilda svenska folket eller återbilda svenska folket i vad det är för någonting, nationalism. Och det är ju liksom den gemenskap, den kulturkrets som man tillhör. Och när då Björn Söder skrev om det här på Twitter, så, och han får ju fortfarande skit för det, att han skriver liksom att judarna har en egen nation och samerna har en, och de behöver inte tillhöra den svenska nationen, därför att de är erkända minoriteter. Och det förstår ju, de flesta förstår inte vad han pratar om. Liksom. Men vadå, svensk medborgare måste ha rösträtt? Men det handlar ju inte om det, utan det är ju den kulturella bakgrunden och gemenskapen. Och då tror jag faktiskt att samerna är ett bra sätt att illustrera vad en nation är för någonting. Och det har ju återuppväckts nationalismen också bland samer. För att på 70-talet så fanns det ju liksom inget sameting eller någonting sånt där, utan då pratar man om Lappland och minoriteter där uppe liksom. Men sametinget kom till 1993 tror jag det, i alla fall fick det en officiell status då, och det är ju då både ett parlament och en myndighet då, statlig myndighet, och de har fått efterhand mera befogenheter. Och andelen som nu var röstberättigade var för det som valet som hölls i söndags då var 9200 lite drygt. Och vi får se vad rösträkningen kommer att ta tid. I vallokalerna som blev 8 flera, bland annat i Göteborg, leden nu sydligaste, så lämnades det då in 2135 röstsedlar, och det är då en liten ökning från 1960 förra valet då, så det är en liten ökning i vallokalerna, men de flesta då, förra valet lämnades eller till i fredags hade 2500 poströster kommit in, och de kommer in under den här veckan också. Då. Så, sen är det Länsstyrelsen i Norrbotten som räknar ihop det här då, hur valresultatet ser ut. Och man kan ju tro då att samerna då, om de är 9000 ungefär, att de inte skulle ha så mycket att bråka om. Men det har de. Det är väldiga strider, och det har varit länge väldiga strider mellan olika falanger där och på principiell nivå. Jag såg också nu inför det här valet så har några bränt upp sina röstsedlar för de menar att det går inte att påverka. Det är ju lite dålig stil tycker jag. Man får använda rösten och hoppas på att det demokratiska utfallet och att debatten inför valet gör att folk röstar på ett rimligt sätt. Men en anledning till kritiken är att de här renägande samerna har nu haft majoriteten sista valperioden mot då de, och de är, hur många partier var det nu i parlamentet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partier finns det i sametinget på 31 ledamöter. Så de är rätt uppdelade också. Men de renägande samerna är ett block så att säga mot då de partier med jakt- och fiskesamerna som största parti som mer vill ha rättigheter kopplat till individen. De som nu då har majoritet, och där är det största partiet bland renägande är Samelandspartiet. De vill alltså bevara att samebyarna själva ska kunna bevilja saker och ting. Det ska inte vara kopplat till att man är röstberättigad i sametingsvalet, utan det är byarna som ska kunna bestämma. Och då menar ju de samer som inte bor i byarna längre att det gör ju att deras rättigheter är ju inte fulländad då, en del kallar det då klankultur, och ja, det finns en väldigt hård diskussion kring de rättigheterna då som gäller jakt och fiske och tillgången till marken så att säga.
Kan du förklara det här lite djupare med, om du kan, med vad man har för rättigheter om man bor i en by? Kan man bara liksom köpa en bostad där och komma in i en sameby eller är det lite mer som krävs? Jag har hört att det, man gör skillnad på renägare och inte renägare.
Precis, alltså, jag har inte helt klar på skillnaden mellan vilka som bestämmer i samebyn. Om en variant, min logik säger mig att det är att det är de som äger renar som utser byledningen så att säga. Och då kommer ju inte de här samerna som bor utanför byarna med, för de äger inga renar. Så är min, men det har jag inte hunnit läsa på exakt hur gränsen går. För att det viktiga är ju, tycker jag, det är ju just den här nationen och att de som tillhör nationen, oavsett om de bor i en sameby eller tillhör en sameby, eller om de är utflyttade och bor någon annanstans, så är de ju en del av den kulturen. Och det är ju det jag tycker är det viktiga, och det är ju det Jakt- och fiskepartiet förespråkar.
Ja, precis. Men för jag såg något inlägg av Mattias Karlsson i veckan där han då skrev någonting i stil med att det är ju fel att bara de som äger, vad det nu är, renar eller vad det nu var för något, att de ska få bestämma om det ena och det tredje. Och jag tycker väl att det är väl en sympatisk tanke, men jag tycker å andra sidan att de västliga demokratierna har också uppvisat att det kan gå snett när man ger vem som helst lika mycket bestämmande rätt som alla andra. Så att det där är ju en balans. Jag menar, om de har någonting gemensamt som de förvaltar, då kan jag tycka att den som har större ägande i det, eller som ens har ett ägande, kanske ska få tycka till om det istället för någon som inte äger någonting och bor på Mallorca.
Ja, visst. Det som försvårar det här är ju att det går inte att göra med Lantmäteriverket en uppdelning här om vem som äger vad, eftersom det är vildmark och det är renskötsel som rör sig över stora områden, och det de icke-renägande samerna ju vill ha är ju jakt- och fiskerättigheter så att säga, och det är ju inte heller det att man äger den sten man sitter på och fiska lax eller vad man gör så att säga, utan det är ju väldigt, vad heter det, oprecisa äganden här i form av ägandet att kunna nyttja naturens tillgångar, och då blir det väldigt svårt att definiera.
Ja, alltså, ja precis, det där är ju svårt. Jag kan tycka så här att om det är samer som lever på traditionellt sätt, då tycker jag att de faktiskt har stor rätt till sitt gamla land. Mm. Men om det är en same som jobbar på advokatbyrå i Stockholm och sen åker upp och ska fiskas för sitt höga nöjes skull, ja, jag vet inte riktigt. Vad är det för skillnad på honom och mig egentligen? Vi är båda medborgare i Sverige.
Ja, men det är ju där som det finns en skillnad om han är medborgare i sameland. För det är ju där det finns definitioner på vad som ger en rösträtt. Och Valmyndighetens hemsida så står det ju det att du är same utifrån vissa kriterier, då fyllt 18 år. Och om du är utländsk medborgare måste du ha varit folkbokförd i Sverige minst 3 år. Det är en dubbelhet här då, eftersom det här är sameland inom Sveriges gränser då. Och för att vara same så har du haft samiska som språk i hemmet, eller att dina föräldrar och far- och morföräldrar har haft samiska språket i hemmet. Och att du är en förälder eller är just det, upptagen i röstlängden. Så det finns ju den här kulturella tillhörigheten.
Vi ska komma in på den. Men jag tycker att det är ju då väldigt märkligt om jag som svensk medborgare inte skulle få fiska där uppe, men de får fiska i Stockholms skärgård. Det blir jättekonstigt. Men jag har respekt för om samerna vill leva sitt traditionella liv där och försörja sig på fiske och renskötsel. Det har jag full respekt för. Men en same som har valt att jobba i Stockholm, nej, han eller hon får inte ta fram fiskespöt och fiska här då, i så fall, om jag är förvägrad att fiska där.
Nej, alltså där har du ju Sameland, så att säga, och det var ju där Giljasdomen gav ju samerna ökade rättigheter, rätt att bestämma vem som får jaga och fiska på de här områdena som väl officiellt står att det är liksom svenska staten som äger marken. Nu är jag inte helt säker, men jag tror det är så. Har samerna fått ökade rättigheter till det, vilket gör det ännu viktigare då med vilka partier som styr i Sametinget och vilken bredvillighet man har att släppa in de som inte är då renägare i verksamhet. Så du har den trappan, renägande samerna som ser det att de vill bevara byarna och den traditionella kulturen och de ska ha alla rättigheter. Och så har du då de samer som har börjat göra andra saker men som ju är en del av den kulturen som vill kunna ha rättigheter. Jag tycker ju som nation, då är de ju med och äger det sameland, så att säga. Och i den egenskapen så har de ju rätt att fiska och jäga.
Ja, absolut. Men det handlar ju om att jag inte har rätt att göra det.
Inte utan tillstånd då från hur man nu lägger upp tillståndsgivningen.
Ja, nej, jag bara tycker att alltså, vi bor inom samma land och ska man ge då, alltså, vad ska jag säga, jag brinner ju lika mycket kanske för Stockholms skärgård som de brinner för sitt hemland. Mm. Och det är helt okej. Jag behöver inte ta upp ett fiskespö när jag kommer dit. Mm. Det behöver jag inte göra. Men då ska inte de fiska utanför mig heller. Alltså, det måste vara någon form av balans på det hela.
Du har ju fiskerättigheter här också i skärgården.
Ja, men det gäller ju lika för alla svenska medborgare.
Ja, precis.
Sameland, det gäller inte lika för alla svenska medborgare. För då positivt särbehandlar man samer.
Exakt, så kan man säga. Ja. Att det är, eftersom de är en egen nation och då har de den rättigheten. Ja.
Mm. Ja. Det
är väldigt krångligt eftersom det är ju alla de här rättsprocesserna som har varit och hur renarna rör sig över stora områden och vad man får göra på den här marken som stör rennäringen och så vidare. Det där är ju enormt komplexa frågeställningar.
Ja, men ja, jag vill bara säga att jag är inte på något sätt negativt inställd till samerna, men det måste vara någon form av rim och reson och rättvisa i det hela också. Och jag hoppas att samerna kan fortsätta med sin speciella kultur för att, om de vill.
Ja, precis. Nej, men det är ju det att jag tittar lite grann. För man använder ju ett ord för detta, Sameland har jag använt här nu, men Sápmi är ju egentligen det samiska ordet då för Sameland. Mm. Och det är ganska intressant, det har man ju kunnat konstatera att det har inte använts längre än till från 1975 då det dök upp i diktform i tidskriften Samefolket. I alla fall i modern tappning, så att säga. Så det är alltså en nyväckt nationalism som har kommit efter 75 då i den samiska befolkningsgruppen. Och det är ju ganska intressant, för där kan man ju jämföra då med hur vi nu pratar om att vi måste ju slå vakt om den svenska nationen och svenska kulturen och språket. Och där etablissemanget ju har sagt att för några år sedan så fanns det ju ingen svensk kultur. Och innan det så sa ju Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt då att det svenska är barbariet eller är bara löjligt, så att säga. Så att det har ju skett en förskjutning i den svenska synen på att vi faktiskt har, och det är ju märkligt att man kan tänka något annat, för bara det uttrycket just att vi pratar svenska språket är ju en tydlig indikator på att vi har en egen kultur, en egen tradition, en egen historia. Så bara svenska språket är ett gigantiskt bevis på svensk kultur, men ändå har etablissemanget velat förneka det, och nu är framförallt Sverigedemokraterna en reaktion, folklig reaktion mot det här korkade etablissemangets motstånd mot att svenskar skulle... Till alla andra är ju fina. Det var första gången jag träffade på Mattias Karlsson, eller första minnet av Mattias Karlsson. Det var, jag tror det var 2010, när han var i en diskussion med någon om just det svensk kultur. Och då sa den här andra på radion då att nej, men det finns ingen svensk kultur, det är blandning, det har kommit lite varstans ifrån. Och då Mattias Karlsson frågade var då, anser du att det finns en kurdisk kultur? Ja, men det finns ingen svensk alltså. Och då började han svamla. Alltså det var så jävla skönt att höra liksom, någon som verkligen... Det här jäkla etablissemanget i Sverige, det är så här, kurder har en kultur, olika afrikanska folk har det, asiatiska folk, de har kultur, oh, det är viktigt och det är fint och det ska vi verkligen värna om. Sverige, nej, här finns ingenting. Alltså det är en absurd identitet de har skaffat sig, och det är ju det som kallas oikofobi då, alltså fobi för det egna hemmet. Och Sverigedemokraterna är ju en reaktion mot den här attityden, och att den inte bara gäller då svenska folket visas just av att samerna då från 75 och framåt har allt tydligare velat värna om sin kultur och sin nation, och jag tycker det är helt rimligt.
Ja. Men det är apropå absurditeter och just det här som du tog upp då med rösträttskriterierna. Mm. Jag läste en rubrik på nyhetsbyrån.org. SD vill att endast svenska medborgare får rösta. Centerpartiet tycker att det är en fara för demokratin. Så här, okej, men man har ju ändå som så här, varför har Centerpartiet inte slagit ner på rösträttskriterierna för till Sametinget?
Ja, exakt.
För det är ju ännu värre. Ja. Alltså där ska man ju liksom ha det är ju genetiskt, det är liksom man går tillbaka till föräldrar, far eller morföräldrar haft...
Ja, prata samiska helt enkelt. Det är liksom där, och det är ju sånt kulturellt blodsband.
Ja, men så här, du ska anse dig vara same, så här, och översätt det. Alltså, SD säger ju ändå så här, okej, det räcker med att du är svensk medborgare. Mm. Men det finns väl många...
Eller är lojal mot...
Nej, det som stod i rubriken var i alla fall att SD vill att endast svenska medborgare får rösta.
Ja, om du pratar om rösträtt.
Ja, precis.
Ja, just det,
ja.
Precis. Exakt.
Mm. Men till Sametinget då ska man dessutom, alltså man ska inte bara liksom vara samisk medborgare om man säger så, alltså typ bo inom Sverige och bo, utan man ska anse sig vara same. Ja. Den hade varit rätt rolig att gå ut till förorten och säga, anser du att du är svensk?
Just det. Gör du inte det får du inte rösta.
Nej, exakt. Mm. Så att, så här, varför har ingen journalist ställt Annie Lööf mot väggen på det här?
Nej, men jag tror inte det här paradigmet finns inte i deras hjärnor. Utan de sitter fast i Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldts förakt. Oikofobi mot det svenska. Alla andra kulturer är fina, men inte den svenska. Alltså ska alla kunna rösta i Sverige oavsett var de kommer ifrån, för det spelar ingen roll. För det här ja, eller som Åsa Romsson sa ju, alla som kör på tunnelbanan i Stockholm är svenskar.
Ja, jag menar.
De är helt, alltså de är nihilister, de är helt nollställda på sin egen nation.
Ja, men, och det brister ju i logiken, för att om det är så att i princip vem som helst i hela världen kan bli svensk, då borde ju vem som helst i hela världen kunna bli same också.
Ja,
men det, nej, det går inte.
Nej.
Utan,
nej, där har ju riksdagen, det är ju riksdagen som ligger bakom det här, accepterat samernas anspråk på en egen nation.
Ja, för att, jag repeterar bara, du ska anse dig vara same och dessutom något av detta. Alltså är det att haft samiska språket i hemmet eller ha föräldrar, far, mor, föräldrar. Eller en förälder som har varit upptagen i röstlängden till Sametinget. Mm. Ja, men skulle man tillämpa det på rösträtten i Sverige?
Ja.
Alltså det, ja, men då, det skulle bli egen majoritet för SD. Typ. Ja, där.
Nej, men det där borde man ju faktiskt som en journalistisk manöver, undersökning, borde man ju göra det. Kolla, om vi tillämpar Sametingets rösträttsregler på den svenska riksdagen, hur skulle röstlängden, hur omfattande skulle röstlängden då vara?
Ja, Socialdemokraterna 3,5% kanske. Miljöpartiet 0%. I och för sig, Miljöpartiet, det är ju så här lattedrickande Södermalmsbor. Mm. Det tar jag tillbaka. De kanske skulle ligga ungefär där.
De kommer in, ja. Mm.
Hamas måste förlora för att fred ska kunna uppstå. Rubriken är inte en vedertagen sanning utan ett påstående från ingen mindre än Dick Eriksson.
Ja, så är den ingen sanning?
Ja, du får övertyga lyssnarna om att det är en sanning.
Ja, nej, men jag går ju ganska hårt åt, för jag är så trött på svenska medier. De vinklar ju allting till palestiniernas fördel, och det är så synd om dem och allting. Det är så. Det började med att Israel slog tillbaka. Det är liksom, så kan man sammanfatta hela svensk nyhetsbevakning när det gäller Mellanöstern. Och den är ju helt åt pepparn fel. Men om man ska göra det rationellt, titta här. Jag har följt alla utrikesdeklarationer från den svenska regeringen sedan 1975. Och det är utrikesministern som lägger den normalt i februari varje år. Och det är ju en sorts officiell deklaration om hur regeringen ser på omvärlden. Och ingen konflikt har varit så långvarig och nämnts under hela denna tiden som Mellanösternkonflikten. Palestina-Israel-frågan. Den har inte löst, utan den har funnits sedan 75. Jag vet inte exakt när den började. Det började väl lite tidigare då med PLO började ju, eller om det var då i mitten på 70-talet, började ju kidnappa flygplan, flygkapningar, och landade, det var väl i Libanon då tror jag, och sprängde planen för att skapa uppmärksamhet så att säga. Och det är ju så att säga grundlogiken, tror jag, från de här palestinska organisationernas sida. De upplever att de med våld, som att kapa flygplan och sånt där, att det är så de når framgång.
Kan få Nobels fredspris till exempel.
Dessutom, ja. Kan få det när man använder våld som en faktor. Och de hävdar ju då, om man ska vara lite balanserad här, att de hävdar ju att det enda sättet att de kan få inflytande är att de ska döda sina motståndare eller ställa till oreda för sina motståndare. Det är bara då man lyssnar på dem. Det tror jag ju absolut inte är sant, eftersom vi har ju då sedan 75 fram till nu inte någon lösning på konflikten. Utan man har pratat om tvåstatslösning, de förslag som är lagda, så har ju alltid det varit palestinska sidan som sagt nej. Även det här Osloavtalet och Bill Clintons avtal precis innan han avgick, alla de här kompromisslösningarna har Israel sagt ja till och Palestina nej. Och Arafat sa till den här norske, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men Mellanösternförhandlaren innan Yasser Arafat dog då, så frågade den här norske diplomaten då, men varför skrev du inte på de här avtalen? Och då hade han sagt, nej, men jag är en arabisk furste. Jag vill vinna genom strid, inte genom förhandling.
Och det var alltså han som fick Nobels fredspris, kan vi upplysa lyssnarna om.
Precis. Ja. Så att liksom alla de här förhandlingarna, det är bara ett spel för galleriet från den sidan. Utan att hela tiden finnas i mediernas fokus är det viktiga, och se sig som offer. För att då får man världens sympati. Och det har ju varit väldigt framgångsrikt. Alltså FN och alla de här FN-organen och många europeiska regeringar, och inte minst den svenska då, ställer ju totalt upp på den palestinska sidan. Skickar miljardbelopp till palestinska myndigheter som ger ut skolböcker där judar är avskyvärda människor. Alltså svenska staten och socialdemokratin sponsrar rasism i Mellanöstern. Och så tror man att det ska leda till fred. Alltså det är, nu det här ordet är ju väldigt ofta använt, naivt. Alltså det är korkat att om en sida använder våld för att få sympatierna på sin sida. Ja, det enda man kan göra då, det är okej, döda då judarna. Som Iran säger då, Israel ska drivas ut i havet. Alltså det ska försvinna. Och det finns ju många palestinska och kartor i Mellanöstern där Israel inte finns med. Det är liksom en provokation. Ja. Hur ska man göra det? Ska vi ställa upp på det? Nej, jag tycker absolut inte man ska ställa upp på det. Utan det enda sättet nu när man har försökt den här linjen nu under så många årtionden, det tycker jag är att västvärlden borde dra in varenda krona. Varenda krona. Till de palestinska myndigheterna och Gazaremsan och det. Allt ska bort. Och Diakonia och andra såna här kristna organisationer som springer där och fjäskar för islamisterna. De borde kapa, Sida borde inte ge några biståndspengar till Diakonia och andra svenska biståndsorganisationer som ger pengar till de som ger ut rasistiska böcker till sina barn. Stoppa allt, varenda jäkla krona. Då kan vi sen börja förhandla. För då talar man om för de här våldsverkarna och framförallt det folk som ställer upp på våldet. För det är en sorts gerillakrigföring. Och gerillakrigföring är beroende av att man har en majoritet i folkflertalet som är sympatisörer. För det är då de kan springa och gömma sig och Israel har svårt att hitta dem. Så att, och de gömmer sig i skolor och sjukhus och så. Alltså, och det är ju därför att folket har inte vänt sig mot de våldsamma personerna. Och jag tror att om man drar bort pengarna där och de får visa de här Hamas och PLO och Fatah och de här. Sköt det där själv då. Utan västerländsk hjälp får vi se hur det går. Ja. Och då tror jag att det palestinska folket skulle förstå att det här med våld leder ingenstans, utan nu måste vi göra upp. Och jag tycker att det finns redan en tvåstatslösning genom att Jordanien var ju en del av Palestina. Alltså när det var ju ett brittiskt territorium som de förvaltade utav Nationernas förbund efter första världskriget. Och då ingick både Jordanien och det område som är Israel nu. Och det blir ju då Israel och Jordanien. Så det finns ju redan en tvåstatslösning. Så låt Jordanien ta hand om de människorna som finns där. Och de som vill då lämna, eller de områdena som då är den palestinska myndigheten idag, vara en del av Jordanien.
Mm. Det var kreativt. Jag brukar dra mig för att ge reklam till andra poddar, men jag tror att de flesta som lyssnar på oss känner ju till God ton. Mm. Och de hade en person som gäst i fredags, det blir snart en vecka sedan, en moderat som har skrivit en bok om den här konflikten. Mm. Så att det tyckte jag också var en väldigt, väldigt upplysande podd. De la ju en timme på att prata om den här konflikten, så det kan inte vi göra. Men nej, men jag kan inte mer än instämma i det du säger, att vi måste dra in biståndet till Palestina. Det är ju självklart. Och det är så här, hon Ann Linde då, hon fick frågan i, om det var Svenska Dagbladet eller vad för tidning, om man inte borde göra det. Och då säger hon att nej, jag tror inte att det skulle hjälpa med att dra in eller hota med att dra in de här pengarna. Nej, men vadå, skickar vi iväg massa miljarder till all världens hörn och bland annat då till diktaturer som använder det till kanske, vad vet vi, vad de använder de pengarna till. Bara för att liksom vara på den säkra sidan.
Nej, det är så dumt. Men man har ju skickat bistånd i 50 års tid och det har inte hjälpt.
Nej.
Och då är det väl dags att verkligen prova någonting nytt. Eftersom man vet att det som görs nu inte fungerar.
Ja. Några Några ytterligare ord om konflikten?
Nej, alltså, många säger att det är så komplicerat så många blir säkert irriterade på det jag har sagt. Va? Men det kokar ner till vissa principer och sen ska alla dra ut, väldigt, de som håller på med det här vill ju göra det oerhört historiskt och dra striderheter och olikheter långt tillbaka i tiden. Men jag tycker inte det är särskilt intressant, utan det är den här logiken jag har försökt nämna nu. Ska man ge bistånd till de som använder våld? Om det skulle fungera och lösa någon situation, ja, det kanske är möjligt. För man brukar ju säga det som är den terrorist för den ena är en frihetskämpe för den andra, i den här relativistiska synen. Men nu har man provat det där och se en terrorist som frihetskämpe i 50 år och stött honom med ekonomi och annat. Men det har bara blivit värre. Då kanske det är dags att se en så kallad palestinsk frihetskämpe som terrorist och låta bli att stödja och se om man inte då kan komma längre.
Ja, och alltså det är ju, jag är inte jätteinsatt i konflikten, men det handlar väl det handlar ju såklart om att två olika folk gör anspråk på samma territorium. Ja. Och jag kan förstå att det ligger väldigt djupt rotat i människan. Jag menar, skulle någon komma till mitt hem och hota mig därifrån med våld, det skulle sätta djupa sår. Men vi har ju faktiskt svenska familjer som blev exproprierade i samband med att man mejade, när man körde en bulldozer över hela Stockholms innerstad på 50, 60, 70-talet.
Ja.
Bland annat min frus familj på hennes mammas sida.
Bodde de i Klara kvarteret?
Ja, de ägde en kåk på Lästmakargatan.
Ah, ja. Mm.
Där de både bodde och hyrde ut bostäder. Ah, ja. Och då kan man ju så här inta en position av att man har blivit blivit utsatt för en historisk oförrätt.
Mm.
Och visst, på den tiden man fick ju betalt, precis som man får nu också genom expropriation. Mm. Men idag tillämpar de ju det, inom citationstecken, vapnet väldigt sällan.
Ja, ja.
Och det är mycket, mycket högre ersättningar. Mm. Så på den tiden, det var liksom inga större ersättningar. Så att då kan man inta positionen att jag har blivit utsatt för en oförrätt.
Mm.
Jag ska alltid, mitt liv ska gå ut på att hata svenska staten. Mm. Och förgöra den till varje pris.
Mm.
Det kunde ju vara ett inställning.
Ja.
Eller så går man vidare i livet och försöker få ett så bra liv som möjligt. Och det är det här jag inte kan förstå med palestinierna. De har ju liksom, de kanske har blivit utsatt för en oförrätt. Mm. Det har det judiska folket också blivit.
Exakt. Precis. Man får inte glömma det när man säger att det är en del palestinier som då 1948 blev tvingade att lämna sina hem och bosatte sig i Libanon och Jordanien och så. Ja, men minst lika många judar blev landsförvisade från arabländerna. För det fanns ju judiska befolkningar i många av Mellanösterns det som är stater idag. Många judiska kolonier som blev ivägkörda och blev av med all sina tillgångar och mark och allting. Och fick ju inte någon ersättning av araberna för det. Men som sökte fristad i Israel då. Och de palestinier som har lämnat nu och i andra generationen då anses vara flyktingar från det här området behandlar ju alltså världssamfundet på ett helt annat sätt än vad man gör till exempel de ryssar som har flyttat in i Litauen till exempel. Det är en ganska stor rysktalande minoritet i Litauen. Där är världssamfundets uppfattning att Litauen och Lettland har väl störst rysk, tror jag. De ska ta hand om den rysktalande befolkningen som alltså var med bara i Sovjetunionen. Och sen blev du statslösa då, för att Lettland krävde ju att de skulle lära sig lettiska språket för att bli medlemmar eller medborgare i Lettland då. Och då kritiserade världssamfundet Lettland för att inte göra det lättare för ryssar att bli medborgare. Men då måste man komma ihåg att ryssarna var ju ockupationsmakt. Det var ju Stalin som liksom skulle förinta det litauiska folket genom att låta ryssarna ta överhanden. Så att där finns ju en moralisk anledning att stödja det lettiska folket för att de ska bevara sin nation. Och att ryssarna kan bli medlemmar, rysktalande kan bli medlemmar i Litauen, men då får de ju liksom förklara lojalitet till Lettland. Men det kravet ställer man inte på palestinierna som nu har bott 50 år i Libanon. Nej, de är fortfarande inte världssamfundet flyktingar som ska tillbaks till områden som nu tillhör Israel. Så man har helt olika, och det där retar mig också. Varför? Jag kan inte se det som någonting annat än antisemitism. Att i alla andra sammanhang, då har man en logisk förklaring och man driver på. Men just när det gäller Mellanöstern, nej, då är det judarnas fel.
Ja, men jag kan tycka också att det är väl lika mycket rasism mot de här, de kallas för palestinier, eller hur? Mm. De som, ja.
Och det kan man komma ihåg, en del är ju kristna, och men det, muslimerna är väl de flesta utav det, men det finns ju kristna med palestinier också.
Okej, okay, ja. Det var den här gruppen som bor i Libanon, som då kallas flyktingar i andra generationen. Mm. Det var väl de som Donald Trump drog in stöd till ganska snabbt efter installation?
Jag är inte insatt.
Okej, okay, du behöver inte svara på det, men jag för mig det. Det är bara att den här gruppen, när de flyttade ut, så var de ju så här någon miljon. Liksom. Mm. Nu är de typ så här 6 miljoner. Ja. Mm. Och det är så här, och jag tycker att det här är en det, är alltså det handlar om de låga förväntningarnas rasism. Mm. För att man förväntar sig tydligen ingenting av den här gruppen. Man förväntar sig inte att de ska kunna ta tag i sina egna liv. Man förväntar sig inte ens att de ska kunna hålla sin population på en vettig nivå.
Nej.
Tänk om Sverige hade gått samma utveckling. Då hade vi varit 6 gånger 8, 48 miljoner. Mm. Nu vet jag inte om det var exakt att den hade ökat exakt 6 gånger. Men det har ökat väldigt mycket. Men så här, de västerländska länderna har ju tagit liksom ansvar för sin population under många, många decennier.
Ja.
Men det förväntar man sig inte att de här människorna ska göra.
Ja,
det är jättemärkligt. Så jag tycker att det kanske finns antisemitism, och det är helt givet att det finns. Men jag tycker också att det finns, alltså att bara det faktum att man håller de här folken under armarna med massa bistånd, tyder på att man förväntar sig ingenting av dem här. De kan ingenting, de är totalt värdelösa.
Ja,
det är det man säger när man år efter år skickar miljarder.
Och de här extremisterna ser ju de här pengarna som en legitimering av deras eget våld.
Mm.
Att de här pengarna strömmar in från västvärlden ser man ju som att vi har legitim rätt att använda våld mot Israel.
Mm.
Och det tror jag är skälet till att vi hela tiden bryter ut våldsamheter.
Mm.
Så det är stoppa pengarna, sen yes, får vi fred.
Sveriges Radio vill inte låta sig granskas. Bakgrunden till den här rubriken är att en journalist på Sveriges Radio inledde en relation med en av de islamister hon var satt att granska och rapportera kring. Reportaget blev föga förvånande vinklat till islamistens fördel, i alla fall enligt min uppfattning. Nu säger Sveriges Radios vd Silla Bänke följande: för mig är det rent principiellt helt uteslutet att medverka till något slag av extern utredning av våra redaktionella processer. Detta eftersom Sveriges Radio inte är en myndighet. Vi är inget statligt bolag och vi lyder inte under offentlighetsprincipen. Dick, har hon formellt rätt i vad hon säger? Och om hon har det, vore det inte klokt att låta sig granskas i alla fall?
Alltså principiellt sett, om public service hade skött sig, så skulle man kunna ta den här hållningen. Om det till exempel hade varit Sveriges Radio som hade gått ut med att vi ber om ursäkt för att vi har anställt en person som har brustit i sin journalistiska etik. Men det har man inte gjort. Utan man har ju kallat det här personalärende och lagt locket på. Utan det är ju Doku då, Doku.nu, en stiftelse som granskar våldsbejakande islamism. De har avslöjat att Sveriges Radio har en journalist som har betett sig på det här viset. Så att det undergräver ju public service integritet. För man undrar om en islamist kan penetrera Sveriges Radio på det sättet. Är det då toppen på ett isberg? Finns det mer?
Det var väl journalisten han hade penetrerat?
Ja, i och för sig. Det är helt bokstavligt. Men,
förlåt, jag var tvungen. Förlåt.
Jag tyckte det var roligt att använda det i skriftlig form i en allvarlig artikel. För att se hur många som... Det är roligt att lägga in sådana här små grejer. Liksom. Så det undergräver hennes ställningstagande, och i söndags förvärrades konflikten, därför då gick Peter Wolodarski på Dagens Nyheter till våldsam attack mot Sveriges Radio. Och det i sig är historiskt intressant att ett stort mediehus, då Dagens Nyheter, attackerar ett annat mediehus, då Sveriges Radio. Normalt sett brukar de hålla varandra om ryggen och hävda att de har så jäkla bra och balanserade nyheter allihopa, även om alla är vänstervinklade så att säga. Men här har alltså han gått till angrepp mot Sveriges Radio, dels för den här hanteringen, men drivit ytterligare ett varv vidare genom att hävda att i och med att Sveriges Radio är en del av totalförsvaret, så skriver cheferna på Sveriges Radio på ett avtal med Säpo om hur de ska agera i en kris- eller krigssituation. Och det förnekar Benke nu i början på veckan här, att hon har inte skrivit på något sånt, medan Wolodarski står på så säger att han har pratat med SR-chefer som har skrivit på ett sånt avtal. Och det är ju också då lite känsligt att om man ska vara en journalistisk organisation, så som hon har sagt, det du läste upp där, då blir det ju lite märkligt om man samtidigt har ett avtal eller ett kontrakt med statens säkerhetstjänst om hur man ska bete sig i en krigssituation. Å andra sidan är det naturligt, eftersom radio och tv är väldigt viktiga i det psykologiska försvaret. För det är ju så, i en statskupp så är det ju alltid radio- och tv-huset kuppmakarna först vill ha kontroll över. För att hur man sprider nyheter om det som har hänt. Så att det är en delikat situation, men det här har ju hållits utanför offentligheten tidigare. Men nu lyfter Wolodarski upp den här aspekten. I Sveriges Radios roll som journalister och del av totalförsvaret. Mm. Så att nu har det blivit ännu en tvist på den här ifrågasättandet av vilken roll Sveriges Radio har.
Ja, det vi får se vad den ordfighten mynnar ut i. För jag läste på lite grann om det, och ja, de verkar verkligen stå på olika sidor och de anklagar varandra för att ljuga.
Just det,
det är
precis.
Ganska roligt.
Så att det här måste ju leda till att någon, helt enkelt riksdagen eller regeringen tillsätter en oberoende person att gå igenom det här.
Ja.
Det, jag kan inte se något annat.
Det jag inte förstår, det är att hur man tänker här. För att Å ena sidan så är det liksom helt självklart att 8 miljarder utav skattemedel ska gå till public service, Sveriges Radio, SVT och Utbildningsradion. Men å andra sidan ska det vara helt fristående, leva sitt helt egna liv.
Ja.
Men det är ju jättemärkligt. Det är ju så här, vilken annan institution? Det är ungefär som försvaret. Men låt säga att så här, försvaret får 30 miljarder per år. Nej, men vi kan inte låta oss granskas. Vi måste vara neutrala.
Ja, och det är ju inte, utan riksdagens försvarsutskott är inne och pillar i varenda projekt som Försvarsmakten ägnar sig åt. Så är ju politikerna inne och styr och ställer. Och de kan ju ingenting om vapensystem, politiker.
Nej.
Och det finns ingen annan att de ska kunna det heller. Men de är inne och petar i allting i försvaret. Det är väl därför det är så jäkla rörigt där. Men, och alltid varit i försvarets ekonomi. Och det kan man säga att det har de rätt till, eftersom det är politikerna som företräder folket, som betalar de skatter som försvaret finansieras med. Men då är ju samma sak när det är public service. Det är också folket som har betalat de pengarna. Och det är samma sak med hela den här kulturdiskussionen. Så blåser ju vänstersidan, det måste vara en gräns mellan kulturella utövare och att politiken ska ha långt avstånd till. Nej, det går. Så länge man tar ut pengar från staten svenska folkets skattebetalares pengar, så är man skyldig att rapportera vad fan man håller på med.
Ja.
Det går, de kan vara fria och de kan ge ut sådana här menspåsar. Menskonst var ju en sån här symbolåtgärd. Ja, de kan sälja påsar, krygpåsar med menskonst på, så länge de har kunder som köper dem. Och de pengarna får de göra vad fasen de vill med. Men ska de ha mina skattepengar, då ska de stå under kontroll.
Ja, för att konsekvensen blir ju att om vi betalar skattemedel till någonting, vad det nu må vara, om det är något hemligt försvarsprojekt eller om det är ett mediehus eller om det är något infrastrukturprojekt. Alltså visst, om man ger dem lite fria tyglar några år, speciellt hemliga försvarsprojekt. Men man kan ju inte ens till ett hemligt försvarsprojekt kan man skicka in flera miljarder till per år. Och sen liksom inte få någon form av liksom återkoppling. Vad är det som händer? Vad utvecklar ni för någonting? Men, är det några islamister som jaha, det är fullt med islamister som jobbar där. Jaha, ja, nej, men det ska vara helt oberoende. Vi fortsätter skicka in pengar här. Nej, men det är ju sanslöst.
Nej, så är det inte. Det finns ju massa vad heter det, kommittéer och granskningsorgan inom försvaret kring, vi hade ju upp den här diskussionen med FRA 2006-2007 när man inte bara lyssnade av radiovågor utan digitala signaler i näten. Det var en väldig diskussion då. Och då sa man ju det att det ska stå under kontroll och granskning, så att FRA kan inte göra vad de vill, utan det finns ett rättssäkert system kring hur man beviljar olika avlyssningsåtgärder och sånt. Och någon typ av kontroll måste det finnas mot de här 8-9 miljarderna som skattebetalarna betalat till public service. Sen hur det ska läggas upp, det kan man alltid diskutera. Jag har ju varit inne på att det är bra att differentiera och låta olika uppdragsgivare lämna anbud på olika typer av allmännyttiga program, så att säga, och under en viss tid, så att säga. Och så har man någon typ av granskning av det på något sätt. Mer systemgranskning då, så att säga, inte på varje enskilt program, så att säga. Men någon typ av granskning måste alla som tar emot skattepengar vara införstådda med att det måste ske.
Ja, det hon nämnde tror jag också var att man inte ville röja källor och sånt där.
Ja, men det är ju sant. Alltså, kring det kan man, och det kan man ju skriva i just såna här olika typer av avtal. För det är ju en annan, det har ju tryckfrihetsförordningen och så vidare. Det ska naturligtvis ett bolag som får skattepengar följa den lagstiftningen. Och det måste ju de som granskar acceptera den lagstiftningen naturligtvis och inte överträda den. Så det går ju alltid att få ihop det här så att det blir på rätt nivå. Det vill säga inte källor utan i det större sammanhanget att man uppnår den ambition som skattebetalarna har med varför man betalar ut de här pengarna.
Mm. Jag tror, står de på sig med det här att inte låta sig granskas, då gräver de sin egen grav. För då är ju enda alternativet att lägga ner skiten. Mm.
Ja.
Ja.
Just det.
Socialdemokratins problematiska band med islamister. Dick, ja.
Just det var en nyhetsartikel som tillhör de som var mest lästa senaste veckan på Samtiden. Och det var ju i samband här med att Magnus Ranstorp, som är ju då terrorforskare på Försvarshögskolan, är utsatt för en förtalskampanj. Och där deltar då Tro och Solidaritet. Och det är alltså en sidoorganisation inom socialdemokratin som alltså har en adjungerad plats i Socialdemokratiska partiets partistyrelse, alltså i partiledningen. Och de smutskastar Ranstorp nu, som ju allmänt anses som seriös. Han är lite torr och så, men han är ju alltid väldigt oerhört faktainriktad, och han har ägnat sig åt det som man ju för några år sedan inte fick göra, liksom granska salafister och muslimska brödraskapet och hur kopplingarna ser ut här mellan olika våldsbejakande organisationer. Och han ska nämligen vittna i en rättsprocess om det här omstridda studieförbundet Ibn Rushd, som ju då är en del av Muslimska brödraskapet. Och för att undergräva hans anseende som terrorexpert så driver man nu den här smutskastningskampanjen mot honom. Och det är ju fullständigt vidrigt, alltså, så går det inte till i en rättsstat, utan det här är ju en del av den Mellanösternkulturen helt enkelt. Det är inte en rättssak i juridisk mening som ska avgöras, utan det är att vinna över den andra på vilka medel det än må vara. Då har man ingen rättsstat. Och att socialdemokratin deltar i det är ju vidrigt, och där har ju till och med då socialdemokrater själva reagerat, bland annat en lokalförening som, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men som har arbetat mot hederskultur, har ju sagt att åtminstone så borde den här tro och solidaritet bli av med sin status som sidoorganisation med plats i partistyrelsen, utan de kan vara en vanlig lokalförening, och då får de ju gå den vanliga vägen så att säga inom partiet. Det är ju åtminstone vad som borde ske med det där tro och solidaritet.
Mm. Det här är en det är många såna här saker som poppar upp till ytan nu med alltså Socialdemokraterna, de har ju kunnat hålla på med lite islamismvurmande. Mm. Ja. De har ju kunnat hålla på med sin genusdoktrin och allt vad det heter. Men nu, jag tänkte på det här Margot Wallström, hon blev helt chockad över att Vårdguiden avrådde från att använda ordet kvinna. Mm. Och där, men vad har du varit de senaste decennierna?
Nej, hon liksom sätter spett på sin EU-kommissionärs pension.
Ja, det är det. Hon har suttit i en skyddad verkstad, ja, i Bryssel.
Just.
Och det är samma sak här, att lite grann som man sår får man skörda.
Ja, visst.
Man har ju varit väldigt öppen för influenser från, vad ska man säga, auktoritära muslimska länder och föreningar. Mm. Och det kanske säkert har funnits positiva, vad ska man säga, det kan finnas enstaka personer där som har varit trevliga och framåt och duktiga, vad vet jag. Men man har liksom blundat för den större bilden.
Ja.
Och det får man äta upp nu.
Ja, och det som är det riktigt vidriga i det här sammanhanget, det är just det att man med den här kulturella, så här, vi ska inte vara främlingsfientliga, utan vi ska gulla med alla andra kulturer. Det är att man undergräver vår kultur av rättsstat. Det vill säga det jag nämnde nu, att det är juridiken som ska avgöras och sak liksom. Ibn Rushd får lägga fram sina argument, och jag vet inte om det är Göteborgs kommun som står på motståndarsidan här, som dragit in bidrag till dem, får stå på sin sida och hänvisa till sina regelverk och tala om varför man inte har en anledning att bevilja nya bidrag till dem. Det är ju liksom en intellektuell och saklig process som ska avgöras med argument, och det är den svenska västerländska rättsstaten. Det finns inte i Mellanöstern. Där slår man ihjäl den som man anser har fel. Det är så man vinner konflikt i Mellanöstern. Då slår ihjäl motståndaren. Mm. Det, vill vi ha hit den kulturen? Vi vill ha det så.
Nej.
Nej. Men då ska man sluta prata om främlingsfientlighet och säga att vi står upp för våra värderingar. Eller om man inte vill säga svenska, kan man säga västerländska värderingar. Av rättsstat som bottnar i den kristna kulturen. Där man erkänner att alla människor gör fel. Det gör man inte i de här andra kulturerna. Utan där har man, ska man alltid hävda att man alltid har rätt. Och det ser vi också hur det kommer in i det svenska här. Vi ser makthavare i olika sammanhang står och försvarar någonting som alla vet är en lögn. Men det är andra kulturer sätt att agera. Man blåljuger rakt upp och ner hela tiden, för man ska inte erkänna att man har fel. Och det är inte den kristna och västerländska kulturen, utan här går vi, tittar vi på sak och vi erkänner att vi kan göra fel. Det kan bli fel. Då får vi erkänna det, rätta till felet och gå vidare. Det är därför vi har blivit rika, det är därför vi har haft fred. Därför att vi har tittat på sak. Men nu kommer de här andra kulturerna in där man ska slå ihjäl den som man inte håller med. Och det blir liksom ett helt annat samhälle som jag inte vill ha.
Mm. Ja, jag kan bara instämma där. Sen är det inte så att alla araber slår ihjäl alla meningsmotståndare.
Nej, precis. Utan det här är ju en generalisering kan man säga.
Precis. Vi har ingen arab här som kan försvara sig. Mm. Men i alla fall, jag undrar också varför har det här, varför har Socialdemokraterna, de är ändå, jag tror väl ändå att de i alla fall i toppen består av normalbegåvade människor, och de borde ju rimligen ha liksom sett det här komma. Nu har ju deras högsta ledare sagt att de inte såg det komma.
Nej, just det.
Framväxten av de här organisationerna som tar en massa statliga och kommunala bidrag och hitta på bara trams, i bästa fall trams och i sämsta fall liksom står och argumenterar för judehat och allt möjligt. Men jag tror att det är så pass enkelt att de har liksom haft någon sorts vision om ett mångkulturellt samhälle, och det är jättegott med utländsk mat och så här. Ja. Det här vi vill ha, och alla ska komma tillsammans, så ska vi, ja, det är någonting som har slagit slint där, men sen så har de ändå insett att de här människorna, det är ingen som vill anställa dem. Mm. Det är ingen som vill anställa en imam på arbetsmarknaden. Okej, vad gör vi då? Föreningslivet. Då har de en anställning, då har de ju pengar. Mm. Och då slipper de gå och stämpla eller förnedra sig med att ta ett jobb. Liksom. Mm. Jag tror att det bara har varit en väldigt pragmatisk lösning för socialdemokratin. Att vi skyfflar in massa miljarder i något så här. Ja, det är självklart att det ska ju byggas moskéer, det är bra. Då får de massa anställning där. Mm. Då kan de ha liksom lite imamer och då har de mycket koranskola och sådär. Mm. Då kommer de bort från arbetslöshetsstatistiken. Mm. Jag tror att det är så enkelt.
Ja, men du har rätt. Jag tror att de har pragmatiskt. Utifrån just det vi pratade om förut. En total oförmåga att förstå vad nation är. Att en nation som den svenska med svensk demokrati, svensk rättsstat kräver att man tillhör och ser sig tillhöra det här gemensamma samhället. Och att vi röstar i val på de som ska företräda oss. Därför att vi är en gemenskap. Och det är det sossarna har totalt, sen Olof Palme, liksom tagit bort ur sitt tänk. Och då kan man inte förstå de problem det innebär att ta många människor från en kultur som har en helt annan utgångspunkt. De fattar inte det. Utan just Åsa Romson är en väldigt god talesperson för hela detta tänkandet. Därför att de tror att så fort en från arabvärlden eller Asien eller Afrika, så fort en sån person kliver på en tunnelbana i Stockholm, då blir de svensk. Mm. Det är vad de tror. Stefan Löfven och hela gänget. Ja. Och det är ju en uppenbar lögn. Det fungerar inte så. All vetenskap, alla studier pekar på att kulturen har en viktig del i människors liv. Och ju större en diaspora, alltså en gruppering från en annan kultur, ju större den gruppen blir i ett nytt samhälle, ju svårare är den att integrera. Det har vi vetat hur länge som helst. Har Löfven läst det? Har Susanna läst det? Nej. Utan de går på Åsa Romsons förenkling. Och tror att människan är så simpel att bara man kliver över en landsgräns så träder man in i det landets kultur. Och det är en sån oerhörd naivitet så att det ordet räcker ju egentligen inte.
Nej, nej, men att fortsätta göda de här organisationerna med medel, det är ju verkligen att skjuta problemet framför sig. Alltså man borde ju egentligen, när man upptäckte de här strömningarna, om man upptäckte dem på 80-talet eller tidigt 90-talet eller vad man nu gjorde, då skulle man ju ha den enkla lösningen där, hade ju bara sagt, nej, men nu stoppar vi här. Vi kan inte ta in några fler människor från de här kulturerna. Och de som har kommit, de får antingen får de liksom uppvisa att de inte har något agg mot judar eller homosexuella och vad det nu må vara. Eller så måste vi starta ett återvandringsprogram. Alltså tänk vilken ordning och reda det hade varit i Sverige då. Det hade varit ett paradis. Man borde ju
ta inspiration av sametingets röstlängd där. Ja. Ser du dig som same? Ser du dig som svensk?
Precis.
Liksom, det, jag tycker det är helt rätt. Mm.
Opinionen rör sig långsamt högerut. Det anknyter ju till förra ämnet, kan man säga. För att nog måste väl det här som sossarna håller på med de senaste 3, 4, 5 decennierna göra utslag. Vill du dra lite kort?
Ja, precis. Jag har skrivit ut här den senaste SIFO-mätningen då, det äldsta instituten när det gäller opinioner här, och tagit med deras omräkningar i mandat, för jag tycker det är det som är intressant. Till exempel har vi Liberalerna och Miljöpartiet är ju under överspärren, och det påverkar ju rätt mycket hur det blir, va? Och så är det ju det här att man ska uppnå 175 mandat i riksdagen för att få kunna bilda regering, att man har stöd från tillräckligt många partier. I alla fall för sin budget. Statsministern kan ju släppas igenom genom att man lägger ner röster också. Men budgeten, då måste man ha tillräckligt många, 175, som röstar för. Och som det ser ut nu då, om man tittar på den här nya konstellationen då, som börjar börjar ta form, är ju att Centerpartiet tillhör den rödgröna sidan, och där måste också då Vänsterpartiet ingå med full kraft, så att säga. De måste rösta för en vänsterbudget. Så att Centerpartiet måste förhandla med Vänsterpartiet och sossarna och Miljöpartiet. Och så på den andra sidan så har vi då de nuvarande tre oppositionspartierna då, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och så får vi se då om Liberalerna, i SIFO kommer inte Liberalerna in ju i den senaste då. Och då är mandatställningen så att den här rödgröna sidan har 182 mandat, och den blågula, som jag kallar det, har 167. Och då har det skett en liten förflyttning av 2 mandat från det rödgröna till det blågula blocket. Så att differensen har alltså minskat med 4 mandat från april till maj. Och det är ju inte mycket. Men man ska tänka på att det är bara en månad, och det är när socialdemokratin har ägnat en enorm kraft åt att smutskasta. Ja, primärt Sverigedemokraterna, men syftet har ju varit att skrämma moderata och kristdemokratiska väljare.
Och liberala...
Ja, liberala väljare.
Ja, men det är också liberalerna på deras partikonvent.
Ja, precis. Där man sa att man ansluter sig till den här blågula sidan då. Mm. Det tycker jag är ett väldigt positivt besked, att den där smutskastningskampanjen fungerar inte.
Mm. Ja, precis. Och någonting annat intressant som jag läste var att nu ser man att det går väljare från Socialdemokraterna till Centerpartiet.
Mm, just det, för de är rätt stora i den här SIFO:n.
Mm. Ja, de är fortfarande en mandat mindre än Vänsterpartiet, noterar
jag. Just det. Mm.
Så det är lite intressant. Men Socialdemokraterna, de har ju öppnat upp för ett flerfrontskrig alltså. Mm. Tidigare så behövde de ju bara säga att ja, men vi är socialister, men vi är inte kommunister. Mm. Så då höll de ju rent från vänstersidan. Och sen så var de ju tydligt då vänster, såklart. Och därmed höll de ju en tydlig gräns mot högersidan. Men nu har de liksom, ja, dels så har de ju det här, alltså LO-kollektivet. Mm. Där det är väldigt nära till hands att rösta på Sverigedemokraterna istället för på Socialdemokraterna. Ja. Och sen har man den här arbetslinjen. Det var ju Moderaterna tog ju rätt mycket sosseväljare faktiskt. Man har glömt bort det, men det var en stor flykt då. Så att det är möjligt att det också finns några som är lättrörliga däremellan. Vad vet jag. Men nu har man öppnat upp också. När man, man lyckades ju krossa alliansen. Mm. Men i och med att man bjöd in Centerpartiet på sin sida, så att säga. Ja, de har ju öppnat upp för att faktiskt väljare mycket, mycket lättare kan gå från Socialdemokraterna till Centerpartiet än man kunde göra tidigare. Så det här tycker jag är väldigt intressant. Det kan ju vara väljare som kanske då vill ha lite lägre skatter, var lite mer liberala i största allmänhet, men som aldrig skulle kunna tänka sig att rösta höger ut, så att säga. Ja, och satt i stödja en moderat statsminister.
Precis. Nej, men som då, tror på den här smutskastningskampanjen, att det är så farligt.
Ja, det också. Men de kan ju gå till Centerpartiet nu.
Ja, exakt.
Vilket de har gjort. Jag ser att när man har öppnat den här dammluckan, så ser jag att det skulle inte förvåna mig om Socialdemokraterna kan tappa en 2-4 procentenheter inom sitt eget block. Och kanske inte valresultat, men Annie Lööf är ju... jag tänkte säga karismatisk, men det är kanske att ta i. Men det är klart, ställer man henne bredvid Stefan Löfven, det är klart att hon kan framstå som ett attraktivare val.
Ja, hon är profilerad, så att säga, ja, på ett bättre sätt. Ja. I just den här nuvarande diskussionen då, så är det ju så. Men det gör ju inte så mycket, för att då är du inom samma block, så att säga. Det intressanta är ju egentligen de centerväljare 2018. Hur många av dem då som röstade på partiet när Annie Lööf sa att man skulle rösta för Ulf Kristersson som statsminister? Hur många av dem som byter till Moderaterna och Kristdemokraterna nu när Annie Lööf säger att nu är det Stefan Löfven som Centerpartiet kommer att stödja inför valet 2022? Och att det inte har rört på sig hittills i Centerpartiet när det gäller dem kan bero på att det är ju människor som inte är särskilt intresserade av politik och som inte har tagit ställning inför, det är ju 1,5 år till nästa val. Så att om de blir uppringda av SIFO, så säger de ja, men jag röstar på det partiet och det har jag väl inte tänkt att ändra på, inte just nu i alla fall. Va? Utan jag tror att människor... byter parti inför, när man står inför det här, oj, nu måste jag välja. Då måste man tänka, ska jag rösta på det gamla jag gjorde eller ska jag byta? Så tror jag det fungerar.
Mm. Nej, men jag, absolut. Jag, för att plocka upp det du börjar med att säga här, att det har inte så stor betydelse om en sosse går till Centerpartiet, i och med att det är inom samma regeringsunderlag.
Mm.
Men jag tycker det har betydelse för socialdemokratin,
ja.
Alltså, för de har ju gått från ett 45% parti, ja, till ett 26-27% parti på 2 decennier.
Och nu kan de, om några procent går till Centerpartiet och några till går till Sverigedemokraterna, då kan de ju komma under 20%.
Precis, och vi har ju sen tidigare också Vänsterpartiet. Nu tror jag att de hade större chans att sno väljare med Jonas Sjöstedt. Nooshi Dadgostar har väl inte riktigt visat framfötterna än, kan jag tycka. Men parkerar de nu på som kanske Sveriges näst största parti framöver? Det blir en helt annan... Mm. Paradigm.
Mm.
Och vi kan äntligen... skaka av oss socialdemokratins bojor.
Ja, och så även inom blocket, så att säga, så slits de ju då mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet då. Så det blir ju väldiga slitningar där, inte minst på den traditionella höger-vänsterskalan då.
Ja, men exakt, det var precis det min poäng var. Så att det ska bli väldigt intressant när väljare precis har börjat gå från Socialdemokraterna till Centerpartiet. Om den här trenden håller i sig, då kan vi se en stor omvälvning av svensk politik. Det var allt för idag. Och om allt går väl, så kommer vi kunna presentera en återkommande gäst på fredag. Personen i fråga har varit hos oss tidigare.
Mm.
Ett par gånger. Men man ska väl aldrig ta ut någon seger i förskott, för det kan ställas in och ändras. Så, men det är i alla fall vår avsikt att ha en trevlig och kunnig och vältalig gäst på fredag.
Just det, fredagsavsnittet. Mm.
Precis. Tills dess så säger vi hej då.
Hej.